Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt gynnsamma gytter. Ditt snurriga snedsprång i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna och välkommen till det här avsnittet som är det första Somna med Henrik-avsnittet på detta nya år. 2024, den godtyckliga gränsen som har passerats. Jag hoppas att du har det bra, att du är på en bra plats, både fysiskt och mentalt. Och att du är sugen på att göra en liten utflykt i huvudet. För jag är det nämligen. Det är fortfarande jullov här hemma. Och det är ju naturligtvis skönt. Men det är också lite när man inte har några högtider och spurta mot. Så blir det lite att man bara står och trampar vatten lite. Så tycker jag i alla fall. Och det snöar och snöar och snöar. Och det är mysigt. Men det är också lite, det känns liksom som att man snöar fast. Så idag har jag känt ett väldigt behov av nyheter. Jag har lusläst nätet på olika nyheter och förfasats och glatts om vartannat. Och jag, nu kan det ju hända då att lagom till att du lyssnar på det här så har det hänt någonting jättestort i världen som du tänker att jag tänker på då. Men det gör jag ju inte, för det här är ju inspelat då innan du i förekommande fall lyssnar på det här avsnittet. Det där kan jag med tok ibland. Att allting som man lyssnar på sätts i kontext med en tid som jag inte har upplevt än. Låt säga att jag har fått höra det flera gånger också, att jag pratar om någonting och sen så får jag mejl om att du pratar om det här idag, det passar ju perfekt för det och det och det har ju hänt. Eller hur kan du säga så när det och det och det har hänt? Och ofta är jag ju väldigt ute i väldigt god tid då med mina inspelningar. Alltså när jag ligger som allra tajtast på deadline så är jag ju kanske 7-8 timmar innan släpp. Men oftast är jag ju en vecka upp till en månad i förväg. Vilket gör ju att om det sammanfaller med någonting som händer aktuellt så är det ju bara en slump. Sen är det klart att jag vet ju, om jag ska släppa ett avsnitt på julafton till exempel, så vet jag ju om att det kommer släppas på julafton. Men i övrigt är det ju lite som att simma i en mörk sjö för mig och göra den här podden. I och med att jag inte behöver ha någon, jag behöver inte ha den här aktualitetsaspekten som alla andra behöver. Jag kan prata om vad som helst. Men just det här är ju då inspelat 2 dagar innan avsnittet släpps. Och det är möjligt att du tycker det här är tråkig information. Men då kan du ju somna då. Om du är ny lyssnare så kallar jag ju dig för somna. Det är ju ett epitet som av en slump letade sig in väldigt tidigt i min första slogan. Liksom. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det kommer jag faktiskt inte ihåg hur jag tänkte. Jag hade väl någon tanke av att jag ville göra en klubb av lyssnarna. Men det där att sen referera till sig själv som är somna, som många somnor gör, är helt och hållet somnas egen förtjänst. Det började som en grej i Facebookgruppen Somna med Henrik. Och sen har det bara vuxit. Så det var ingen tanke från början. Det var bara en lek med ord som sen blev verklighet. Nu fick jag en liten notis av min klocka. Det är roligt. För ibland så talade han ju om för mig vad jag ska göra då. Och om du har lyssnat på den här veckans avsnitt av Vandra med Henrik, så vet du att jag har en to-do-list i min telefon. En app som talar om för mig vad jag ska göra varje dag eller flera gånger i veckan. Eller en gång i veckan. Och en gång i veckan har jag att jag ska kolla hur jag mår. Det här berättade jag ganska utförligt om i Vandra med Henrik som släpptes i måndags. Så jag ska inte gräva ner mig i detta. Men just nu då när jag satt här och utgöt mig så fick jag en notis i klockan som påminner mig om att kolla hur jag mår. Det var som att den kände av att nu är han på väg och till någon mörk plats. Jag tror inte att jag är det, dock. Idag ska jag ju då göra någon typ av tankeutflykt då. Jag ska prata om saker. Det har ju varit väldigt populärt de gånger jag har pratat om saker som inte finns. Folk brukar ju ofta kommentera och ge mig exempel på saker som inte finns. Fler saker som inte finns. Och det är ju så roligt, en rolig lista att hålla på med. Därför att det finns ju helt enkelt ingen gräns för vad som inte finns. Eller det är klart att det måste finnas någon gräns. Jag antar att det mänskliga medvetandet i det här fallet har ju en gräns, även om det är vår samlade, ackumulerade bas av fantasi, medvetande. Men jag menar, rent teoretiskt så borde det ju vara en gränslös bank av saker som inte finns. För att däremot så måste det ju vara ett ändligt tal med saker som finns. Ursäkta, jag var tvungen att klia mig på bröstet där jag har mikrofonen. Jag har ett hårstrå på mitt bröst som jag behövde klia mig på. I alla fall. Förlåt. Det var inte det. Jag har faktiskt inget hår på bröstet. Om det är någon som undrar då. Om det är någon som tillnärmelsevis undrar. Så har jag inte det då. Och nu ska jag gå vidare snabbt från detta ämne. Det var någon som sa nämligen någon gång när jag hade pratat om min egen fysiologiska beskaffenhet i Somna med Henrik, så var det någon som sa att de tyckte det var lite äckligt när jag gjorde det. Då ska jag inte göra det mer, för det är ju inte meningen. Jag vill inte skrämma bort Somna. Det är en svår balansgång bara att hålla sig, eftersom jag ju då sitter och lever och andas inuti en av myndigheterna omtalad kropp. Så är det ibland svårt att låta bli att kommentera den, för den är ju något alldeles extra. Alltså i mysticism. Det finns ett uttryck som jag tycker så mycket om, som jag skulle vilja att du också började använda, Somna. Det här började jag med att säga, tror jag, som när jag spelade Stål-Henrik. Men jag tror inte att det togs med i någon tagning. Utan det är bara någonting som jag tror jag sa mellan tagningen eller någonting. Och han som regisserade säsong 1 och julkalendern av Supersnälla Silverstar och Stål-Henrik, Carl Englén, han tyckte det var ett så roligt uttryck. Så han liksom gav mig massa vatten på kvarnen där, höll jag på att säga. Jag fick mer smak, och sen dess har jag använt mig av det där uttrycket. Om man har tappat bort någonting, till exempel en plånbok eller det ska, helst ska det ju vara något liksom något litet, typ ett mynt eller något, ett gem, en USB-sticka, någonting. Och då ska man säga, men var någonstans på min väldiga mystiska kropp kan den ha hamnat liksom? Alltså att man betraktar sin egen kropp som något typ av väldigt mystiskt landskap. Det är som om man pratar om en vit fläck på en gammal karta, eller en väldig öken, eller en stor regnskog, eller ett intrikat floddelta. Det är liksom jättespännande och roligt, för det indikerar är ju en person som har den relationen till sin egen kropp. Man vaknar på morgonen och blickar ut. Man vaknar på morgonen, drar åt sidan täcket och blickar ner på det väldiga mystiska landskap som är ens kropp. Liksom. Jag tycker det är en så underhållande tanke. Nu vet jag inte alls hur jag kom in på det här. Jo, det var en ursäkt, för det var ju för att motivera varför jag kliade mig på bröstet precis där micken sitter. Och då kanske det låter lite skrapigt då. Det är svårt att börja om man ska prata om vad som inte finns. Självlysande träd finns inte. Fast det gör de ju. Det måste ju finnas. Alltså det här är ju... Det är också en viktig skillnad. Om man nu ska prata om saker som inte finns, då kan man inte bara säga så här. Flygande bilar. För det finns ju redan, även om det inte finns, förstår du? Alltså, de är ju redan konceptuellt uttänkta. Så villkoret är att det får inte vara, åtminstone inte mig veteligen då, konceptuellt formulerat ens. Utan det ska vara helt nytt, annars finns det ju redan i någons medvetande, eller kanske till och med i en patentansökan någonstans, eller i en ritning eller i någon bok. Så till exempel då, telepati finns inte. Men det är ju redan ett koncept, alltså finns det. Eller då självlysande träd. Verkligen ett koncept. Brevlådor som kan skicka brev i tiden. Ja, det, i och för sig, det har jag ändå inte. Alltså, det är en tidsmaskin, fast bara för brev. Har du fått göra det någon gång, somna, när du var liten och gick i skolan kanske? Eller om du är liten fortfarande? Att du har fått skicka brev till dig själv i framtiden. Min dotter har fått göra det. Och jag har... Du har naturligtvis tappat bort det där brevet. Det ligger väl någonstans i någon låda, men det är bara vem, var någonstans i mitt väldiga mystiska hus finns den där lådan då? Annars har man ju grävt ner tidskapslar lite till mans. Det har jag gjort. Det har jag faktiskt gjort på en arbetsplats. Jag ska inte säga vilken. Men jag har gjort det på en av mina många arbetsplatser. En av mina många väldiga mystiska arbetsplatser. Under en svår period i mitt liv så har jag... Nu har jag glömt... Jag tror jag kanske att jag skrev det på en sten. Och kastade in på ett ställe, ett onåbart ställe. Jag har alltså inte saboterat eller skapat någon potentiell olycka eller slängt in någon sten eller något elaggregat eller sånt, utan jag har slängt in det under en byggnad. I krypgrunden under en byggnad har jag slängt in den här stenen med min text på. Där har jag skrivit, hur ska det gå med allt? Och den ligger kvar där just nu. Om ingen har hittat den, men det är otänkbart att någon har varit där inne och ålat omkring. Det är också en tidskapsel. Men nu ska jag prata om sånt som jag tycker kliar lite i hjärnan och att tänka på. Eller rättare sagt, någonting som kliar en lite i hjärnan. Alltså inte som kliar i hjärnan, utan som kliar en. Det är skönt. Alltså det ska scratch my brain, skulle man säga på engelska. Till exempel, här kommer Henrik Ståhls heltäckande lista över saker som inte finns. Heltäckande i så mått att den täcker hela min hjärna. Men den gör ju inte anspråk på att förmedla allt som inte finns, eftersom det som sagt är en, åtminstone med våra mänskliga mått, i alla mått som räknas i det här sammanhanget, en outtömlig lista. Osynligt ljus. Alltså ljus som inte syns. Innan du nu rusar iväg, gå fram till kyrkporten, dunkar med dina små futila nävar, snyftande, en uppriven, skärande snyftning och kvider med munnen mot kyrkportens nyckelhål. Släpp in mig, kyrkoherden, släpp in mig, fader. Och dörren öppnas på glänt av den mystiske, härjade, plågade, bleka, avmagrade, mörkögda kyrkoherden. En ung man som egentligen är student, han pluggar till präst, men han har fått ansvar för din lilla hemsökta, glesnande församling. Han släpper in dig med den slitna kaftanen, tätt svept om sin avmagrade, undernärda kropp, mumlar att, vad gör du här i Guds hus, mitt barn, fast han är hälften av din ålder? Och du tränger förbi honom, vrålar dig upp i kyrktornet och skriker ut över det ohörande landskapet. För kyrkan ligger så långt från allting så att det hörs inte. Inte ens björnrävarna hör. Och de hör ju annars allting. Det går inte ens att släppas i skogen när man tror man är ensam när man är ute och plockar bär. Liksom. Har du någon gång förresten somnat, släppt dig så högt i skogen när du har varit ensam att du har börjat skratta? En gång så skulle Nina och jag åka tåg från Göteborg till någonstans. Och då satte vi oss på Göteborgs tågstation. Då på den tiden fanns det så här röda träbänkar där som vi satte oss på. Och det var bara vi där och så var det någon annan. Det var alltså 10 på morgonen förmodligen. Och då så släppte sig Nina så högt så det ekade i hela hela liksom stationshuset. Och då blev vi väldigt fulla i skratt och fnittrande sprang vi därifrån. Innan du i alla fall gör detta, allt det här med kyrkan, gör det allt det här omaket och säger att det finns visst osynligt ljus, Henrik Ståhl har fel i sin podcast. Vi ska borde cancella honom, ställ in honom, ta bort honom, skriv till alla hans arbetsgivare och säga att vi ska bojkotta dem. Det betyder ju i princip att du skriver, att du uppmanar till att skriva till mitt eget företag, eftersom jag har ju inga andra arbetsgivare än mig själv just för tillfället. Och då kan jag ju då, beroende på hur mycket brev jag får, överväga att sparka mig själv. Vilket i ärligt talat stundtals skulle vara en befrielse. Att kunna ge sig själv sparken, vilken grej. Alltså hela, det handlar ju mer om personlighet. Att kunna säga, nu har vi här på företaget tröttnat på dig och din toxiska attityd. Du får inte fortsätta liksom. Och man drar en suck av lättnad liksom, för att det är ju ändå arbetsamt att umgås med sig själv. Nu slipper jag det då. Ja. Men innan du i alla fall blir övertänd av irritation över att det finns osynligt ljus, så jag menar alltså osynligt ljus som inte alltså syns på någon våglängd. Alltså det är inte infrarött eller ultraviolett. Utan det är ljus som är inverterat ljus. Som istället för att studsa mot ytor och sen in i dina ögon, studsar från dina ögon via ytor och sen rakt in i ljuskällan. Det finns inte. Fast nu finns det, för jag har sagt det. Det gäller ju allt. Från och med att jag har sagt det så finns det ju då. Och det här har jag återkommit till då. Om du visste kön av grejer som inte finns i mitt huvud just nu. Och som i samma ögonblick som jag yttrar dem. Eller tänker dem egentligen då. Så bara går de ut genom ridån och bara, tada, här är jag. Gummisten finns inte, fast finns nu. Sten som är som gummibollar. Nej, sten som är som slime. Den har samma hållfasthet som sten, men den är mjuk och formbar som slime. Eller som lera. Självmedvetna skuggor. Skuggor som vet om att de är en skugga. De vet vems skugga de är. Och de kan tänka och reflektera oberoende av sin egen skuggkastare. Det är för övrigt ett jättebra epitet att sätta på någon. Skuggkastare. Det är vi ju allihopa. Det är lite som, det var ju lite inne ett tag att, nu säger jag det utan att kunna placera om det någonsin har varit det. Men det känns ju som en sån här skitnödig sak, som när gemene man började skaffa sig visitkort. Alltså när det inte längre bara rörde sig om någonting man hade om man åkte runt och var handelsresande i dammsugare och så. Eller symaskiner som min farfar var. Han åkte runt och sålde symaskiner. Och hans fru hade fräckheten att skaffa sig ett annat märke av symaskin än de som han var agent åt. Det tyckte han var oförskämt, har han skrivit i sin dagbok. Hon köpte en annat märke, hon ville inte ha hans skitgrejer. Singer. Jag tror det. Jag har glömt bort. Husqvarna. Singer. Något sånt där. Nej, men då var det ju inne att skriva på visitkorten, inbillar jag mig då. Jag har inte ett enda exempel att ge. Men att man skrev så här, jag heter Harry Vanadison. Människa. Att det var liksom, man ville göra en poäng av att i första hand är jag människa, sen är jag direktör för juridikskadeskattemärkesverket. Och det var ju så, det var ju redan då pinsamt och beklämmande. Man blev liksom sorgsen när man läste det där, människa. Det är lite grann också som när människor skriver livets hårda skola som utbildning. Eller det kanske är lite ironiskt eller skojsigt. Men att säga livet bara. Skola, livet. Åh, det är fruktansvärt. Det är liksom... Ja, jag vet inte. Nu vill jag ge ett förslag till dig som går att fundera över att skriva människa på ditt visitkort. Att nu kan du skriva skuggkastare istället. Det låter som någon typ av falang inom magikerverksamhet. Jag är skuggkastare. Det är någon typ av mörk magi. Det måste ju vara jobbigt att vara en självmedveten skugga, för man är ju fortfarande oförmögen att göra någonting som inte skuggkastaren gör. Man är alltså dömd att följa i skuggkastarens spår, är det väl, därför att, eller hur är det, sker skuggans handlingar samtidigt som... Det här är ju jätteintressant. Gud vad intressant. Jag har aldrig tänkt på det. Jag tänkte att det är ju en viss, om en omätbar skillnad mellan om jag höjer min hand och min skugga höjer sin hand, så är det en liten skillnad i tid. Alltså att skuggan ligger lite efter. Men är det verkligen så? För att ljuset slår ju in i min kropp. Och det är det som skapar skuggan. Så är det inte faktiskt så att skuggans rörelser är exakt samtidigt som min? Det är klart att detta betraktas ju av någon. Och det tar ju då ett visst tag för ljuspartiklarna från mig respektive skuggan. Eller skuggans omgivning, ska man väl säga. Att registrera detta. Så oavsett om det är samtidigt i verkligheten eller inte, så är det ju alltid en tidsskillnad för varje extern betraktare, inklusive mig själv. Är du fysiker och expert på ljus och skuggor och tillika skuggkastare, får du gärna upplysa mig i det här ärendet. Det finns inte musik som växer. Alltså det finns inte musik som man planterar. Som man planterar en astrakan i en trädgård. Man går ut med sitt lilla frö. Nu vet jag hur du börjar rycka i din analogihjärna. Men det är väl så man skapar saker. Allting börjar med ett frö och sen föds det. Och det är väl det du har gjort med Somna med Henrik. Vill du skrika? Men jag hör inte, för jag är åtskild från dig. Det kanske inte ens är så att jag existerar. Jag menar, du vet inte det. Förlåt om jag blir existentiell nu, och det är klart att jag existerar. Men man kan inte vara säker på någonting. Du vet inte. Det här kanske bara hittar på. Jag kanske är bara... Det kanske är en maskin som bara pratar, eller vem vet, ingen aning. Men vad spelar det för roll? Det är väl sluttanken. Vad spelar det för roll vad jag är, om jag är? Det viktiga är väl vad du känner och vad du upplever i precis det här nuet. Detta brinnande, eviga nu. Ja, förlåt, det är klart jag existerar. Jag tror det i alla fall. Jag har det jättebra här. Jag har fått en värmefilt av min familj i julklapp. Och den ligger över min kropp nu. Och den är så skön, så skön. Jag är ju alltid så kall om fötterna. Och jag började faktiskt gråta av lycka när jag fick den. För att det var på pricken vad jag ville ha. För jag har fryser. Så här års är det liksom, det är som att det är kärle i mig. En knöl av kyla som aldrig tinar förrän det börjar bli vår igen. Men nu känner jag hur jag långsamt tinar. Det går långsamt, vill jag understryka. Nej, men det här är musik som man faktiskt planterar. Säg att fröet, det är en liten snutt som låter så här typ. Dö. Ja, det är dö som man planterar. Och sen har den vuxit lite grann efter man vattnar då med kravatten. Alltså det är så kravmärkt vatten. Kravatten. Man häller kravatten i rabatten. Och då, efter några veckor då, så har dö blivit dö. Alltså ödessymfonin. Och så vidare då. Det fanns inte, men nu finns det. Det finns inte horisonter som blir sådana visuella equalizers. Alltså, eller vad heter det, sånt där, sådana illustrerade ljudvågor. Alltså när jag kollar på hur mitt ljud slår i ett ljudprogram, från micken till ett ljudprogram, så kan jag se det som en, vet jag inte vad det heter, det här när det blir sån streck som rör sig i som min röst. Det finns inte, fast nu finns det en horisont som har den funktionen. Så att om man står och pratar så ser man hur horisonten rör sig i korrespondens med ens egna ljud. Det finns inte vindar som viskar mitt namn. Alltså det finns inte på riktigt ju. Jag menar, jag vet att det är ett koncept, så egentligen är det, diskvalificeras ju det här. Men när vindarna viskar mitt namn, så pratar man ju i en bild på något sätt om hur man känner att om man saknar någon, så viskar vindarna det namnet. Och det är ju någonting med vinden, att den är ju en sån bärare av en massa känslor, längtan och förändring och sånt. Men och löften och sånt som man liksom ödesmättat. Det finns något ödesmättat över vinden. När jag var liten så kunde jag gå på grusvägen hem till huset där vi bodde. Och jag är alltså inte född på 1800-talet, men det var en grusväg från den så kallade stora vägen, som egentligen bara var en liten oljegrusväg där det åkte 3 bilar per dag. Där hade de infekterade vägmöten 2 gånger om året i byn där vi bodde, där olika farbröder dämde näven i bordet och så skulle det bestämmas om det skulle vara asfalt eller oljegrus på den där vägen. Och då ville alltid jag var aldrig med på mötena, men då ville jag alltid att det skulle vara asfalt, för jag tyckte det var så snyggt med asfalt. Det var så skönt att cykla och gå på. Men det bestämdes alltid att det skulle bli det så kallade oljegruset då. Så varför ska man ens ha möten när olika gubbar bara sa att det är bättre med oljegrus varenda år? Varför skulle man rösta om något som alla ändå bara vill rösta samma sak år efter år efter år? Usch, så massa gubbar det fanns i den där byn jag bodde. Min pappa kom alltid hem därifrån och kände sig liten och otillräcklig, minns jag. Ledsen, tilltuffsad. Han såg tilltuffsad ut, för det var olika alfahannar där som hade suttit och sagt, berättat för honom hur saker och ting gick till. Jo, men det finns... i alla fall, då kunde jag gå på den här grusvägen. Och då kunde ibland friska i med vinden. Och då kunde det hända att jag blev rädd. För jag var... Under en mycket lång stund i mitt liv så var jag rädd för typ allting. Jag har tänkt så mycket på det nu på sista tiden. starka saker, alltså starka känslor, starka väderfenomen, kraftiga G-krafter, alltså starka G-krafter. Ja, det är ju, förlåt mig, men det blir så tydligt nu vad det var för något. Men jag ska inte, det här är inte psykoterapi. Men i alla fall, om man har en vuxen i sitt liv som skriker mycket på en när man är liten, kanske man blir rädd för starka saker sen när man blir äldre. Eller när man är barn. I alla fall så var jag väldigt rädd då för när det började blåsa. För jag trodde jag skulle blåsa bort, antar jag. Eller jag tyckte det var otäckt. Men jag har alltid också haft en sida som har velat utmana det jag är rädd för. Alltid. Och det här har ju aldrig räckt riktigt. För att rädslan har alltid tagit över. Och då har den här exponeringsgrejen jag har hållit på med, den har ju bara gjort det jobbigare för mig. Eftersom jag aldrig har lyckats rida ut skräcken. Men då kunde det komma då en kraftig vind. Och då kunde jag bli rädd. Och så kunde jag bli arg på min rädsla. Och då kunde jag säga till vinden att, kom igen då, blås bort mig då. Är det bästa du kan? Blås hårdare. Och då kunde det ju hända ibland då att vinden blåste hårdare. Inte för att jag skrek det åt den, utan därför att det var vind och den gör vad den vill. Eller den vill ju ingenting, den bara blåser. Men då kunde jag känna rent fysiskt, alltså i kroppen, att det här var ett svar på vad jag sa till vinden. Och den rädslan som slog mig då, det var, alltså det var det som, ja, shit. Då kanske vinden viskade mitt namn. Men det faktiska viskandet av mitt namn, det har ju aldrig ägt rum. Jag har aldrig suttit och med mina öron hört vinden vokalisera namnet Henrik. Eller någonting för den delen. Inga ord har vinden någonsin viskat i mitt öra. Oavsett hur mycket man kan hålla på slänga sig med den bilderna liksom. En annan sak som inte finns, som det pratas alldeles för lite om, är tårar som påverkar världen omkring sig när de faller. Alltså i fysisk mening, gravitationstårar. Tårar som skapar ripples i time and space när de ramlar ut ur ögonen. Gravitationen skiftar runt de här tårarna. De är alltså massiva, inte stora, men väldigt densitetstyngda, vilket gör att de skapar små miniatyrsvarta hål, för de kollapsar in i sig själva av sin egen gravitation. Och de här små svarta hålen drar in omgivningens känslor och förändrar rummet och tiden runt gråtaren. Det här finns innan. Jag har faktiskt varit med om det en gång. Jag tror att jag har berättat det för många år sedan i Sonder med Henrik, men det var ju jättemånga år sedan, alltså innan podden. Jag satt på tunnelbanan och så klev det på en tjej som grät. En tonåring. Hon satt typ, alltså det är såna här fyrsäten då på tunnelbanan. Och hon satt snett mitt emot mig. Och jag vågade inte säga någonting, jag ville inte störa henne. Hon grät tyst, hon grät inte sådär jättehögt. Men hon grät inte, det var helt stumt. Men tårarna rann ut för hennes kinder och hon snyftade tyst. Och vi stannade på Östermalms torg. Och då klev det på en farbror. En glad skit skulle man väl kunna referera honom till. Och och det satt också en kvinna bredvid mig som satt framför hon som grät. Mitt emot henne alltså. Och ingen av oss vågade säga någonting. Vi ville inte störa, vi ville inte lägga oss i. Vi saknade verktyg. Men det gjorde inte han, den här mannen då. Han kände att han ville trösta henne. Men det han gjorde fel var väl att han inte riktigt kände av läget. För när han frågade, hörru, han sa inte hur är det, hur mår du, kan jag göra något för dig? Utan han sa bara, hörru, titta här, sa han. Och så pekade han ut på väggen på tunnelbanan på Östermalmstorg. Och så började han förklara vad det här för henne, vad den konsten betydde. Det var ingenting som stod i någon relation till henne, vad hon liksom grät över, eller det var inget uppmuntrande i konsten. Han ville bara, ungefär som med en bebis, att man vill liksom vissla eller klappa händerna så den ska glömma bort att den gråter. Fast som att han ville distrahera henne. Lite grann som jag gör med sådana med Henrik nu. Och hon visade med ganska tydliga åtbörder att hon inte var intresserad av att föra någon typ av samtal om konst just för tillfället. Men han pushade liksom. Och det var fint av honom ju på ett sätt, men samtidigt så gjorde han ju helt fel. Och då så upplevde jag hur hennes tårar blev till svarta hål som sög in hela vagnens känslotillstånd. Det blev liksom en väldigt förtätad stämning, även bland de som inte märkte eller såg att hon grät, just för att den här kvinnan blev så besvärade. Han var så obrydd liksom, han var så självklar i sitt försök att hjälpa och hennes sorg. Och till slut så snyftade hon, jag pallar inte det här, och sen så reste hon sig upp och sprang bort till dörrarna, och nästa station så gick hon av. Och han ryckte på axlarna så där obekymrat mot oss, som att jag försökte i alla fall typ. Och vi log väl lite så där svenskt. Ja. Det var gravitationstårar. Sen finns det ju andningsmoln. Moln som när man andas in så blir de små, och när man andas ut så blir de stora, fast de är uppe på himlen 2000 meter över ens huvud. Sen finns det inte, men nu finns det tid. Det är tvärt emot vad många tror, så är tid inte ett tankebegrepp, utan tid är på riktigt ett likställa med gravitation, det är en kraft helt enkelt. Och det man heller inte vet, men nu vet man det då, det är att tid består av små partiklar som kan samlas och användas för att uppstå typ små lokala tidsansamlingar. Du kan som ladda ner tid till din dator och ha lite tid som existerar utanför liksom den stora merpartstiden. Vi delar ju samma tid, du och jag och alla. Åtminstone har vi kommit överens om att det är så det går till. Men så är det ju inte, utan varje människa bär på sin egen lokala tid. Och det här återspeglades ju mer i förr i tiden innan tiden blev centraliserad, så att säga, när varje enskild tågstation hade liksom sin egen uppfattning om vad klockan 4 var för någonting. Det finns gula skuggor, blått mörker. Det finns en maskin som man har med sig med solsken i. Det vore skönt att ha. Den heter Solsken i fickan. Det är en maskin. Kostar 900 miljoner D-mark. Och det är årets julklapp nästa år faktiskt. Och man har den i fickan, tar fram den, öppnar och då kommer ut solsken. Och man blir jätteglad. Det finns regnbågar på nätterna som spänner framför månen. Det finns sångblad. Det är blad som sjunger. Alltså inte så här något melodiskt ljud. Utan det finns blad som sjunger My Wild Irish Rose. Det finns äpplen som spelar upp pinsamma minnen från högstadiet när man tar tuggor av dem. Man tar en tugga av ett sånt där ångestäpple, heter det. Ångestäpple, man äter man tar en tugga och då så spelas det upp med sån kristallklar tydlighet det där man sa till Lacke i 7D när han frågade om man ville sitta bredvid honom på bussen, och man sa något pinsamt om att man hade så ont i benet så att man inte för att man hade ramlat i pulkabacken när man åkte pulka med sina små kusiner. Och hur alla skrattade för att man kom med en sån lång omständig förklaring, bara för man blev helt perplex, för man var ju så kär i Lacke i 7D. Och sen stod man där tyst och vågade inte sätta sig bredvid honom. Och sen var det pinsamt och jobbigt ända tills man förträngde minnet. Och nu när man då äter av det här ångestäpplet så kommer liksom minnet tillbaka då med ett godstågs energi och envishet. Det finns snö som åker mot vinden. Bara av i envishet. Alltså nu har jag vet att jag har börjat säga att det finns, men det är ju för att så fort jag säger det så finns det ju för dig och för mig och för oss alla. Nej, inte för oss alla, det var en kraftig överdrift. Det är som att alla på hela jorden skulle lyssna på Söndag med Henrik, vilket är ett faktum långt från sanningen. En sak som inte finns men som finns nu är kamouflerade moln, kamouflagemoln, som när de passerar förbi saker så tar de den, alltså är kameleontmoln. De tar färg och form från det de passerar framför. Så om du tittar upp på en klarblå himmel, då vet du att det är egentligen en jättemolnig himmel, men den tar ljuset från solen och de blåa färgerna från himlen. Liksom. Det finns från och med nu värmebaserade blixtar som istället för elektricitet består av värme. Och därmed inte syns men känns. Och att bli träffad av en värmeblixt, det är som när Lacke i 9D, två år senare, kom fram till en på klassfesten. Man hade sista terminen i nian och frågade om man ville dansa. Och man bara föll rakt genom existensen. Det var en värmeblixt. Och sen ramlade Lacke i 9D ner från ett vattentorn i Borås två år senare. Och var inte lika läcker efter det. Nej, förlåt, det var jättemakaber. Alltså det här är inte något sant. Det är ingenting som har hänt. Jag bara fantiserar som det. Även om jag faktiskt, just det där med vattentornet, alltså det är ingen som har ramlat ner. Men jag var på någon fest. Alltså det där, när man var i en viss ålder. Folk var ju, förlåt uttrycket, men riktigt dumma i huvudet. Då hade vi en fest i ett vattentorn. Eller om det var någon sån här, jag har glömt bort vad det var. Det var ett högt torn av tegel i Borlänge. Och det var en fest. Och jag drack ju ingenting på den tiden, för jag var rädd för att bli yr i huvudet. För det hade min mamma sagt, att det kommer du aldrig att klara av att bli yr i huvudet. Så då trodde jag på henne. Det var bara därför jag inte drack typ. Och för att hon hade sagt att det är farligt och så. Jag trodde på henne då. Så jag var med ändå. Och då blev alla så där tonårsfulla då i gymnasiet. Och då minns jag att Carl Fredrik ställde sig på kanten. Vi var på toppen av det här tornet liksom. Det var en sån mur. En sån bröstvärn runt. Och då ställde han sig på murkant på kanten av det här tornet som var 90 meter högt eller något. Och dansade liksom jättefull. Och då minns jag hur alla tjejerna grät och bad honom gå ner. Och alla killarna sa åt honom typ att, oh, coolt typ. Och då slog det mig hur tråkigt, konstigt uppdelat det är. Varför det måste vara så... det är så tråkigt klassiskt uppdelat. Kunde det inte funnits någon kille, till exempel jag själv då, som bara satt tyst och tittade på. Varför kunde inte jag sagt, börjat gråta då och sagt att han ska gå ner? Och varför kunde inte någon tjej ha sagt, go, go, Carl Fredrik? Och det gick bra för Carl Fredrik, han klarade sig och ingen blev ledsen och lite kinkig av hans plötsliga hädanfärd. För den uppträdde ju aldrig. Elastiska klippor finns inte, men finns nu. Klippor som man kan dra ut och knyta om sig. Det finns inte självorienterande stenar. Stenar som pekar ut spännande grejer i omgivningen när man är ute och går. Man tittar på en sån sten så kan den liksom peka menande då åt höger och så tittar man dit och så står det värsta, står Lacke i 7D där i Speedos. Förlåt. Förlåt somna. Det finns inte stjärnor från vilka det går långa sträck av ljus som skrapar mot ens hud som en sån där huvudmassör. Du vet, en sån som består av en serie stålpinnar som man kan skjuta ner över sin skallbas och då kittlar det så skönt i hårbotten. Det finns inga sådana stjärnor som har sådana ljusstrålar som är fasta men ändå lösa liksom och kan massera skalpen på en när man går fram. En stor grupp sådana stjärnor kan ju i praktiken skapa någon typ av sånt pärldraperi liksom, av ljus som stryker mot ens kropp när man går igenom det. Väldigt skönt. Det finns inte broar som knyter samman planeter. Tänk dig en bro mellan jorden och månen. Åh, vad coolt. Det skulle ju i praktiken innebära en bro som... Jag måste tänka efter. Månen är ju låst i sin rotation. Så den roterar ju på ett sätt som gör att den hela tiden har samma sida vänd mot jorden. Men jorden är ju inte obunden av detta gentemot månen, vilket gör att den sidan av bron som är på jorden skulle ju susa runt jorden. Den måste alltså vara på hjul, brofästet. Eller på en räls kanske. Vilket gör att det skulle vara väldigt svårt att kliva på bron, eftersom den går väl antagligen väldigt fort. Jag vet inte exakt hur fort månen snurrar runt jorden, men det är väl åtskilliga 100 km i timmen. Det är väldigt svårt med på- och avstigning. Och sen är det väl antagligen väldiga G-krafter innan man når upp i atmosfären, över atmosfären, ute i rymden liksom. Så första delen av bron måste ju ha någon typ av fångsthov som susar efter liksom och bara drar med sig folk och fä och infrastruktur. Och sen så skjuts man upp då en bra bit upp och då är ju bron övertäckt då. Den är täckt och vadderad så man inte ska slå sig sönder och samman. Och sen kan man då börja gå och då finns det sådana här sjömansrep som man går och håller sig i. Och så går man då långsamt. Långsamt, långsamt tar man sig upp. Det tar ju flera dagar att bara ta sig ut ur omloppsbanan. Och sen är man ju då, sen har man jättekul. För då är det, den är ju täckt och sen är det syre på bron liksom. Så att man, då är man ju tyngdlös då. Då kan man bara glida fram. Och det tar ju 3 dagar tror jag att komma till månen med en rymdraket. Så det tar ju flera, det kan ta nog ett år eller någonting då att bara ta sig till. Men det finns små matställen och hotell. Och i och med att man är tyngdlös då är det ju jättebehaglig resa. Man kan ju i teorin i alla fall åka hur fort som helst Man ger sig själv mer och mer fart och det finns ju ingenting som stoppar upp ens hastighet om man inte råkar slå i någon annan som är på väg tillbaks. Nej, men det är ju tvåfiligt förstås, så de som är på väg tillbaks, de åker ju en annan fil. Sen är det ju också svårt när man då, alltså sen har jag dålig koll på, sen kan vi kan ju säga då att brofästet på månen är fast liksom, så där kan man bara kliva av. Och sen när man ska tillbaka då, jag antar att rotationen i sig, alltså omlopps, månens resa runt jorden, skulle skapa en otrolig hastighet på bron. Det är möjligt att man sen när man kliver av bron på jordsidan igen har en hastighet som är närmar sig typ flera tusen kilometer i timmen. Det är klart att det är svårt då att liksom bara kliva av och typ gå till det lilla ståndet tvärs över gatan och köpa en glass liksom. Utan det är, man säger att man håller en hastighet av 2000 kilometer i timmen, ungefär ljudets hastighet då. Nej, jag vet inte. Man åker, jag vet inte exakt vad ljudets hastighet är. Men så att man då skjuts av, man kliver av och då har man liksom ägnat ett år åt viktlöst bara flyga fram liksom. Eller ett år, det är väl antagligen kortare tid om man åker 2000 km i timmen. I alla fall, man har tillbringat några dagar då och bara flyga omkring där och ha det mysigt då, i det här tempererade, mysiga miljön, och man har stannat upp. Men det går ju inte heller. Hur stannar man upp och typ äter mat på vägen? För då måste ju de här matställena måste ju röra sig i ens egen hastighet för att det ska funka. Så de sitter liksom på små rälsar utanför liksom, med små luckor in i brons tunnel. Och då är det ju jättelätt att man har fel hastighet eller någonting. Så då kan man bara, ser man bara, är det någon som vill ha kor? Så okej, förlåt, det gjorde jag lite teater där, det var inte meningen. Jag menar dopplereffekten, man hör så här. Är det någon som vill ha kor? Så säger de från gatuköket. Och så ska man då kliva av och då har man ju då, låt säga att man har bestämt sig för att bara använda fötterna en dag innan, så man har börjat gå då. Men man går ju då utan att man lägger någon vikt på, man bara rör benen i någonting som känns, det här är nog en hastighet jag kommer att vilja gå på. Och sen första fotsteget man sätter på trottoaren vid Gullmarsplan när man kliver av där med brofästet, det är att man håller en hastighet av närmare ljudet då. Och då räcker det ju inte att gå med så här sin vanliga steglängd, utan man måste ju trumma på där. Och det är väldigt få som missar det. Och då skjuts man ju då i ljudets hastighet rätt in i pizzerian tvärs över gatan då. Och de får ju reparera hela kvarteret. Och sjukhuskostnaderna blir ju enorma. För att inte tala om kostnaden, det innebar att bygga bron. Så det där skiter vi. Sen finns det inte empati formade städer. Alltså städer som ändrar utseende baserat på vad merparten av invånarna känner. Det finns inte känslospeglar heller. Där man tittar sig själv i spegeln och den visar upp det man känner. Eller det kanske är precis det som en spegel är, inser jag. Det finns inte känslomässiga kläder, alltså kläder som ändrar storlek beroende på vad man känner. Och det finns ju inte, därför att det är ju jätteopraktiskt. Tänk att du är ute och går på stan och så mår du jättebra och så har du kläder som återspeglar det. Och sen plötsligt så säger någon till dig, stick härifrån din jävla slafskonstnär, förlåt uttrycket. Och då blir kläderna jättesmå och skär in i grenen jättehårt. Och folk skrattar och då blir kläderna ännu mindre. Till slut så spricker de och ramlar av, för de är lika små som på typ televinken. Televinkenkläder liksom. Och själv har man en väldigt mystisk kropp. Du förstår ju själv, det här är ju inte klokt att de ens har börjat fundera på såna här kläder. Det finns heller inte känslor som man kan ta på riktigt. hon som faktiskt grät där på tunnelbanan, man kunde ju faktiskt inte ta på hennes känslor på riktigt, även om det kändes så. Tänk om man kunde hålla i en känsla, speciellt sin egen känsla. Eller ännu finare, tänk om man kunde hålla i sin egen, i andras känslor. Tänk om man kunde ta någons sorg och bära den. Vad fint det vore, alltså på riktigt, inte nu bara som en bro över mörka vatten ska jag bära dig, utan tänk dig om någon är ledsen, så kan du liksom öppna en lucka i bröstet och så kan du ta den här sorgen och så kan du bära den en stund. Vad fint att kunna göra det. Jag tänker på ens barn liksom, när ens barn har genomlidit en besvikelse eller en sorg, att bara ta den sorgen, eller ens mamma, att bara ta den sorgen och bära den. Det finns inte vindar som får en att glömma bort grejer. Som det där man sa till Lucky i 7D när han frågade om man ville sitta bredvid honom på bussen. Det finns inga vindar som kan blåsa bort det där pinsamma minnet som man fick igen när man åt ångestäpplet. Det finns inga solnedgångar av minnen. Det finns inga öar av drömmar. Det finns inga tidsspeglande papiljotter. Och det finns inget slut på den här podcasten.